Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O, du som Sion vårdar, sänd över oss din ande ner. I dina helga gårdar oss till din ankomst själv bered. Amen. Idag är predikotexten den gammaltestamentliga texten som finns i Jesaja 62. Verserna 10-12. Gå fram genom portarna, bana väg för folket. Röj, ja röj en väg och rensa bort stenarna. Res ett baner för folken. Se, Herren förkunnar till jordens ände. Säg till dottern Sion, se din frälsning kommer. Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. Man ska kalla dem det heliga folket, Herrens återlösta, och du ska kallas den eftersökta, staden som inte blir övergiven. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. I sin bok, Jesajas bokrulle, tecknar Seth Erlandsson en mycket intressant struktur för Jesaja-bokens senare del, kapitel 40-66, därifrån också det här är hämtat. Han visar att det finns tre delar av den här från 40-66. De är ungefär lika stora. Varje avsnitt slutar på ett bestämt sätt. Det ogudaktiga har ingen frid, säger Herren, eller någonting liknande. Sen börjar ett nytt avsnitt. Den mellersta av de här delarna hör till Kristi lidande. Och där är den absoluta mittpunkten Jesaja 53. Och närmare bestämt vers 5. Det som talar om Kristi ställföreträdande lidande. Han var sargad för våra överträdelsers skull och så vidare. Det här avsnittet som vi nu har är från den tredje delen. Och den mellersta av den tredje delen, det kunde ha rubriken, och det har det också i den här boken, Jesajas bokrulle. De sanna Sions invånare är Herrens återlösta från olika folk. Vem är dottern Sion? Det är ju så vanligt att vi på första advent sjunger, dotter Sion fröjda dig, och just de här orden som vi har hört redan, fröjda dig dotter Sion. Vem är denna dotter, Sion? Sion var från början en kulle, bara en kulle, den är fortfarande samma kulle, men det betecknade bara en kulle i Jerusalem. Några hundra meter, knappt en kilometer, sydväst om Tempelberget. Där också Salomos tempel stod och där nu står Klippmoskén. Och efterhand så kom Sion att beteckna hela Jerusalem. Och inte bara Jerusalem, utan hela Israels folk. Det var en synonym till Guds folk. Det heliga folket. Som det också citeras här. Jesaja riktar sig till det gammaltestamentliga Guds folket. Som den här tiden, ungefär 700 år före Kristus, var hårt ansatt av assyrierna. Redan före det här hade Nordriket gått under. Det var ju så att Israels rike delades i två delar efter Salomo. Så att 10 stammar avföll och bildade Nordriket, som också kallades Israel. Och Judas stam och lite av Benjamin blev kvar kring Jerusalem och tempeltjänsten. Och det kallades då Juda. Och Nordriket hade nu redan vid den här tiden gått under. De hade förts bort till Assyrien. Istället hade det kommit olika folk som man placerade in enligt ett sätt som furstarna på den här tiden sysslade med. De skulle blanda upp människorna, söndra och härska. Men sydriket, det var kvar ännu. Det var kvar ännu drygt 100 år efter det här. Och det att det blev kvar, så det har sin förklaring. Det att Nordriket hade gått under och att också Sydriket hotades, det berodde på avgudadyrkan, otukt ogudaktighet med ett ord. Det var därför som Nordriket gick under. Sydriket sysslade också med sånt. Men det fanns kungar som var bra kungar. En av dem hette Josia, som levde efter, på århundradet efter Jesaja. Han ställde till en reformation. Han hittade lagboken i templet. Och han återinförde offertjänst och allt det här som Mose hade föreskrivit. Det som han hade slarvat med. Så de fick anstånd. Men sen kom det efter Josia igen dåliga kungar. Den värsta var Manasse. På grund av det här så sa Gud genom sina profeter: ni ska föras bort till fångenskap, till ett främmande land. Så gick det också. Jerusalem blev förstört. Det heliga templet, Salomos fantastiska tempel, blev sönderhugget och uppbränt. Och det såg ju väldigt svårt ut. Det såg ju ut som om Gud hade övergett sitt folk. Vad ska det nu bli? Han hade ju lovat att det ska komma en ny kung, en Davids ättling. Vad ska det bli? Jesaja får mitt i det här eländet predika hopp om en kommande tid. När Sion åter ska blomstra. När man ska kalla dottern Sion det heliga folket. Och när staden Jerusalem i andlig mening inte längre ska bli övergiven. När Jesus red in i Jerusalem på åsnan går det här i fullbordan. Profeten Sakaria får 200 år efter Jesaja budskapet: fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Hans välde ska nå från hav till hav och från floden till jordens ändar. Så stort ska hans rike bli. Vår text innehåller några av de kännetecknande orden från första advent. Utom det här som vi nu redan har nämnt, dotter Sion. Nu inleder vi det nya kyrkoåret och nu kommer budskapet till oss. Röj väg. Eller som vi sjunger i salmen ofta tidigare sa: bered en väg för Herren. Och så finns där då det här: säg till dottern Sion, se din frälsning kommer. Här finns också ett ord som anknyter till ett segertåg, baner. Res ett baner för folken. Ett baner var en flagga av något slag som en härförare la i spetsen framför sin trupp och fångar som han samlade med sig när han hade vunnit segrar. Och det här betyder, när det står så här: res ett baner, Herren är den som segrar. Vi kunde säga att en rubrik, passande rubrik för den här predikan kunde vara: under Guds baner. Det är det som det handlar om. Texten utsäger att Guds rike ska gå ut över hela jorden. Det ska samlas folk från alla folk under det här baneret. Nu ska vi se närmare på tre saker i den här texten. Först, röj väg. Det andra är lönen som han ska ha med sig. Se, han har med sig sin lön. Och det tredje är det heliga folket. Vad är det? Först då, röj väg. Under adventstiden är Johannes döparen en central person. Visserligen är han inte absoluta centrum, för han samlar inte intresset bara kring sig själv, utan han visar på Jesus. Han sa: se Guds lam som tar bort världens synd. Han är den budbärare som Malaki talar om, den sista profeten i Gamla testamentet. Och han sa så här: se, jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Jesus sa själv att Johannes döparen är den Elia som skulle komma. Johannes predikade omvändelse. Han skärpte till Guds lag så att människorna blev förkrossade. Och frågade: vad ska vi göra? Johannes sa: se på Jesus. Och han döpte dem. Med blicken på Jesus. För han sa: det kommer en efter mig som är större än jag. Och han visar på honom. Då en stor statsman kommer på besök så brukar man rulla ut röda mattan nu för tiden. Förr gjorde man inte det, men man röjde vägen. Tog bort stenar. Rakrattade. Så att det var fint för den här kungen att dra fram. Och nu säger Jesaja, rensa bort stenarna. Röj väg, rensa bort stenarna. Vad är det för stenar som är i vägen för Jesus? Det finns många sorters stenar. En väldigt farlig sån är vår självgodhet, själviskhet och stolthet. Vi brukar säga vårt ego, jag. Allt det som har att göra med jag vill. Och jag har rätt att göra så här, eller rätt till det här. Det är tilltron till sig själv, att vara sig själv nog. Det hör till vår syndiga natur att vi vill titta inåt mot oss själva. Vare sig vi pösar av stolthet eller har dålig självkänsla eller inte har förtroende för vad vi kan och saknar självförtroende. Så är vår tids medicin att titta mera på dig själv. Du ska se att du är bra. Du ska godkänna dig själv. Du ska förlåta dig själv. Förverkliga dig själv. Men egentligen är det att gå fel väg. För det är inte oss själva vi ska söka kraft. Istället är det så att de här stenarna ska röjas undan. Så att vi hittar kraften utanför oss. Hos vår Gud och frälsare. Vi ska rikta blicken mot Jesus. Därför säger vi idag, se på honom som kommer till dig, ödmjuk, ringa, som kommer med frälsning. En annan sorts stenar är sånt som brukar kallas skötesynder. Såna svagheter som vi dras med och som vi kanske vet är synd. Vi vet att det här är inte rätt som jag sysslar med. Men så har vi inte kraft att lämna det. Och det här är väldigt farligt. Om synden har makt över oss och binder oss. Så säger Bibeln att den som ägnar sig åt synd är syndens slav. Ett sådant slaveri slutar med fördärv. Och bär du på sådana synder är det viktigt att få hjälp. Och den hjälpen finns hos Jesus. Röj plats på vägen så att han får komma in. Vi kan ta ett exempel på hur Bibeln undervisar oss om det här. I psalm 40 beskriver David hur han tappade fotfäste. Han sjönk ner i dyn. Han kämpade, men han lyckades inte ta sig upp. Och så säger han, det var Gud som drog honom upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Och han ställde mina fötter på en klippa. Han gjorde mina steg fasta. Där har vi hemligheten. Det var Gud som drog upp honom. Om vi kämpar med våra synder utan att se på Jesus, så är det som att kämpa i dyn, så vi sjunker bara längre och längre ner. Det var den här hjälpen, fotfästet, klippan, som också Johannes döparen visade på när människorna var i nöd över sina synder. Se Guds lam. Det är den hjälpen som vi också nu den här adventstiden ska fästa vår blick på. Och så var det här med lönen. Vad är nu det? Han hade med sig lön. Hans segerbyte går framför honom, säger Jesaja. Vad är det för segerbyte? Andra översättningar har översatt med att hans arbete eller frukten av hans arbete går framför honom. Lutherbibeln har ett ord som motsvarar vedergällning istället för segerbyte. Vi kan tänka på hur en fältherre på Jesu tid, hur romarna till exempel, gjorde när de ville visa sin makt. Då led de krigsfångarna, som nu hade blivit slavar, gå framför honom med ett segertåg. Där hade de banerat först då. De kläddes av sina egna kläder för att riktigt förödmjukas. Paulus beskriver hur Jesus har vunnit seger med samma bild i Kolosserbrevet 2. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. De här krigsfångarna, de blev ett allmänt åtlöje när härföraren förde fram dem som segerbyte. Och nu säger Paulus, det är Jesus som har vunnit seger. Han för sitt segerbyte framför sig. Har gjort dem till åtlöje. Det här, det ska vi förklara med att gå till korset. Då Jesus såg ut att ha förlorat kampen, Det var ju det allra värsta när han spikades på ett kors. Blev höjd på ett kors till allmän skam. Till hån, till åtlöje. Vi vet ju hur de hånade honom, krigsmännen och andra som stod där. Då såg han ut att ha förlorat. Då såg det ut som om djävulen skulle ha triumferat. Men nej, det var där han vann seger. Och nu kan vi fundera på, varför visar han då inte sin seger, till exempel genom att stiga ner från korset och ta fast alla fienderna, eller på något annat sätt visa sin makt. Nej, han uppstod ur graven, men inte så att någon såg det. Ingen kunde bevittna själva uppståndelsen. Soldaterna var det närmaste, för att de föll till marken, de som vaktade honom. Men ingen såg det. Jesu lärjungar så såg inte honom heller där då han kom ur graven. De såg honom först efteråt. Och det här, det är ett tecken, ett vittnesbörd om att Gud inte vill visa sin makt nu i denna tid på ett synligt sätt. Utan han visar sig i tron för den som tror på honom. När han var på väg till Emmaus med de här två lärjungarna som Lukas berättar om i det 24 kapitlet. Så då höll han ett bibelstudium för dem. Utan att de visste vem han var. Och då sa de, var inte våra hjärtan brinnande när han förklarade gamla hela skriften för dem. Efteråt så förstod de vem han var. Deras hjärtan blev brinnande. Tron väcks när vi undervisar i Guds ord. När vi visar på Jesus, hur stark han är i skriften. Inte genom att vi ser honom komma på en ståtlig häst med en stor här. Och att vi då skulle säga, ja där ser vi verkligen kungen Jesus komma. Nej, han kom saktmodig, ödmjuk, ridande på en åsna. Det var också egentligen, kunde vara ett gyckel från hans fiender. Se nu han där. Det står ingenting om det där. Det står om det senare. Vi kan säga att den lön som Jesus har med sig är ordet om frälsningen som han sänder ut genom sina profeter och apostlar. Se Herren förkunnar till jorden sände. Därför sjunger vi en psalm. Ordet om Guds nåd och frälsning går kring jordens länder ut. Det här uppdraget har också vi fått att förkunna för alla folk på jorden. Det är drivkraften för missionsarbetet. Det är den kraft som går ut från den föraktade Nazaren som kommer ödmjuk ridande på en åsna. Så ska genom det här vittnesbördet, genom ordet som han kommer med, så ska en skara samlas in från hela världen. Det här ska gå ut i jordens ändar. Därmed kommer vi till det tredje. Det heliga folket. Man ska kalla dem det heliga folket. Herrens återlösta. Och du ska kallas den eftersökta, staden som inte blir övergiven. Jesaja anknyter de här orden direkt till det som han nyss har sagt om lönen eller frukten. Herrens lön är de heliga, de återlösta, som också kallas Kristi brud. Som ordet vinner åt honom. Det är de som är sökta av honom. Jesus kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och det förlorade. Det var ju du och jag. Vi som hade gått vilse, som har varit förmörkade av våra begär, onda begär, att köpa och att få, just i dessa tider så viktigt, så centralt. Den här världens avgud som är så i centrum just nu, som får oss att tappa fotfästet i all jakt efter status och prylar och efter självförverkligande. Just oss kom han för att söka, uppsöka. Och frälsa. Och tänk vilken rikedom han har gett oss som lön av sitt arbete. Som Martin Luther förklarade i förklaringen till andra trosartikeln. Han har återlöst, förvärvat och vunnit mig, förlorade och fördömda människa. Ifrån alla synder, från döden och djävulens våld. Inte med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyra blod. Och med sin oskyldiga pina och död. Av sådana olyckliga, förlorade och fördömda människor har Jesus skapat ett heligt folk. Och det här folket har han gett en fantastisk gåva, och där fortsätter jag ännu med Luther. Han har gjort allt detta för att jag ska tillhöra honom, leva under honom i hans rike, tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet, liksom han har uppstått från döden, lever och regerar i evighet. Det är visst och sant. Det här folket som han har gett en sådan fantastisk gåva. Dessa saliga människor kallar Jesaja staden som inte blir övergiven. Jesaja ser det här folket som en motsats mot den stad som drygt 100 år senare skulle överges. Som skulle gå i ruiner. Israels stolthet, Salomos härliga tempel och allt annat i stan skulle brytas ner. Det skulle ske för deras otroskull. De hade gått bort från Herren och tjänat andra gudar. Det heliga folket hade blivit en nidvisa för hedningarna. För de frågade, var är nu deras Gud? Se nu hur det går för dem. Och om igen måste Jesaja och de andra profeterna förkunna dom över dem. Men Gud hade inte glömt dem. Han hade ännu en framtid och ett hopp i beredskap. Han skulle skapa ett annat tempel. Ett som inte var gjort med händer. Först måste det gamla rivas ner. Han måste riva ner det härliga templet som Salomo hade byggt. Idag vill han också riva ner de falska tempel som otron och anpassligheten till de falska lärarna bygger upp. Det är nämligen farliga hinder för det baner som vi reser upp. Korsets baner. Det är för att kunna resa det baneret som synden måste avslöjas. Det var därför Johannes döparen sändes för att röja väg genom att predika lagens hårda ord. Också idag behövs Johannes för att bereda väg för Jesus. Lagens ord ska ljuda också bland oss så att du och jag ser att vi står med skuld inför Gud. Om lagens predikan till omvändelse försvinner, somnar vi snart in. Då förstår vi inte längre hur allvarlig synden är. Lagen anklagar oss med all rätt. Den är som en åklagares anklagelseskrift i domstolen. Men det ska inte stanna här. Johannes visade på Guds lamm som tar bort världens synd. Vi röjer inte väg bara för att ha något fint att gå på. Vägen ska öppnas till korset på Golgata. Lagens anklagelseskrift spikades fast i Jesus på korset. Som Paulus skriver i 2 Korintierbrevet 5. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Så blev korset ett baner som skulle hållas fram för alla folk. Det ohyggliga avrättningsredskapet blev en fana som höjs med jubel och glädje. Vi får befallningen res upp baneret för folken. Berätta om det här stora som har skett för alla. Skäms inte för korset. Korsets baner är det som ger folken hopp. Den stad som Jesus samlade omkring sig ska inte bli övergiven. Jesus säger om sin jord som samlas från alla folk. Jag ger dem evigt liv. Och de ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Därför. Dra ut genom portarna. Öppna din mun där du möter människor som tyngs av tunga bördor. Bered väg för Herren, vår frälsare. Res upp korsets baner. Det är vår stora uppgift i adventets tid. Amen. Vi ber. O Jesus, dig förbarma i denna väntans tid. Bered av nåd mig arma att möta dig med frid. Kom du att hos mig bo och lär mig evigt lova dig Gud för denna gåva. I barnslig, tacksam tro. Amen.